Hej där. Ja, hej där och god afton. Klockan har hunnit bli 17:30 och vi har onsdagen den 15 november 2023 dessutom. Jag vill tala om ett ganska känsligt ämne. Jag vet att jag rör vid känsliga strängar, men det går inte att backa för mänskliga relationer bara för att det kan vara någon eller några eller flera som tar lite illa vid sig. Ni får förstå att jag kommer från ett gott ställe i hjärtat. Det handlar inte om att skambelägga eller skuldbelägga människor. Jag sysslar inte med sånt, ska ni veta och känna till. Det här är, by the way, Madeleine, om jag glömde säga det. Men jag har ju sett väldigt mycket, varit med om otroligt mycket i mitt liv och det är vi säkert fler som har varit. Men jag ser det på ett annat sätt idag än vad jag gjorde när jag var barn, såklart. Då var jag rädd, då var jag liten och då kunde jag liksom inte överhuvudtaget göra min röst hörd. Men nu är det så. Det går inte att liksom krypa under en sten och gömma sig. 70-talet för många av oss var fruktansvärt och även 60-talet förmodar jag och kanske även 50-talet, men då var jag inte född så det kan jag inte uttala mig om. Men jag kan däremot uttala mig om 70-talet i Sverige. Det var så här att vi hade en ganska stor grupp människor som ingick i någonting som kallades för arbetarrörelsen. Och det var socialdemokrater som också blev socialister. Sossepartiet hade liksom vuxit till sig, fått lite muskler och det började bli så att några utav socialdemokraterna, speciellt de i Stockholm, i storstäderna, de som hade liksom fått det lite bättre, ja, de satte fart och det blev nästan som de som man kritiserade, därför det är så farligt inom citationstecket för en själv när man liksom pekar med hela handen mot människor, när man liksom trampar på andra, så är det stor risk att det kommer tillbaka på en själv. Ni kanske kallar det för karma där ute i landet. Jag kallar det för sådd och skörd. Man får skörd på det man har sått helt enkelt. Det vet ju varenda bonde. Nåväl, arbetarrörelsen, ja, som jag har uppfattat den, som jag har sett, och jag har en kärlek till arbetarrörelsen, till knegan, men jag har också saker i bagaget som inte var godo och de har ju präglat vårt land. Nåväl, arbetaren, ja, jag växte upp med arbetarrörelsen. Min pappa jobbade på fabrik och min mamma var hemmafru. Det var ganska tidstypiskt för 60- och 70-talet. Inget konstigt alls. Så var det också så att min mamma kom från en mer borgerlig bakgrund, fast de var liberaler bara, och det är nästan som att vara sosse. Och sen var man också socialdemokrater. Det blev man sen. Det var ett naturligt steg för många att gå ifrån liberaler till socialdemokrater. Därför att detta parti började anpassa sig. I början av seklet, säger jag, det gjorde jag också, sa jag alltså. Men alltså i början var arbetarrörelsen som man jobbade liksom, och efter Ådalen så blev det ju nödvändigt för de som satt eller stod vid makten att ge arbetaren någonting mer än bara liksom nödtorften. Och de fattade ju de här arbetarrörelsens företrädare att skulle de få ännu mer att säga till om, skulle de kunna bredda sig, skulle de kunna tilltala fler människor än bara de som stod i gruvan eller på de värsta fabrikerna, så var man tvungen att också kasta till dessa människor smulorna från den rike mannens bord, och man såg till att alla knegar fick det lite bättre, va? Och hur gick det då med de som satt vid makten eller stod vid den? Ja, men då fick du ännu mycket bättre. De fick ju verkligen ett uppsving. Och sen när vi liksom hoppar fram lite i tid så börjar man också att förkovra sig. Arbetaren som kanske hade sett ner på utbildning, sett ner på människor som hade pengar, som hade inflytande. Man såg inte skogen för bara träd. För det är nämligen så, jag ska ta ett exempel, en kvinna som jag umgicks ganska mycket med. Hon var en sån där typ som utan att tänka på det mobbade allt och alla. Hon hade åsikt om varenda människa. Och sen så var det en kvinna hon ogillade och då sa hon alltid när hon mötte den kvinnan, är du med barn eller? För du ser så stor och tjock ut. Och jag sa till den här kvinnan som alltså mobbade andra att säg inte så, sa jag. Därför att om du gör det så kan det slå tillbaka på dig själv. Och inte för att den här kvinnan som inte alls var med barn, som var lite kraftig, lite överviktig. Det var inte så att jag liksom tyckte att hon var åldert. Det var bara det att den här människan som stod mig betydligt närmare. Hon var kaxig och hon blev arg och hon var aggressiv. Och så sa jag då, nej men alltså, se upp för det du gör mot andra. Det kommer tillbaka på dig själv. Och vad hände? Jo, den kvinnan som då var väldigt smal och så, hon blev tjock som en julagris. Hon blev större än den kvinnan hon hade mobbat. Och det tog några år. Det hände lite saker i hennes liv. Och då fick jag se, och jag har sett i mitt eget liv också, och jag har lärt mig the hard way, så som du behandlar andra kommer du själv att bli behandlad. Och så som du liksom dömer andra kommer du själv att bli dömd. Och det är därför som jag har lärt mig under mitt liv, så här långt i alla fall, att det inte är någon idé att döma ut människor. Så jag dömer inte ut arbetarrörelsen som fenomen eller människorna där i. Men jag såg ju vad som hände. Det var inte bara min pappa som ställde fram Koskenkorva på fredagskvällen. Och det var så makabert, för mamma kom alltså från lite finare hemförhållanden. Hon försökte att... ja, ni vet ju det här med medberoende. Hon försökte snygga till hemmet och sådär. Hon lärde honom också, absolut. Och det var unga när de möttes, 13 och 14 år. Hallå. Så jag dömer inte mina föräldrar i livet. Jag älskade dem. De lever inte med. Men i alla fall. Så min mamma, hon berättade när hon låg för döden. Jag frågade henne när hon låg på hospice om hon mindes liksom den bästa tiden i sitt liv och sådär. Och så sa jag så här, mamma, kommer du ihåg första gången du fick stryka pappa? För det var nämligen så, varenda vecka, varenda dag i stort sett så slog han henne av olika anledningar. Och så sa hon, ja, sa hon, jag var 17 år. Och pappa hade varit och jobbat och kom hem. Och maten var lite kall för han var försenad och så slog han mig i ansiktet och då var jag 17 och då var han 18. Och var alla arbetare utåtagerade? Nej, absolut inte. Men det fanns en tendens, därför att när man går med i socialdemokratin och när man har tillhört det länge så finns det en romantisering av våld och hat. Och det var inte bara min pappa, för jag har gått ut och stuckit ut hakan och berättat i kärlek om hur det var i mitt liv. Och jag fick tillåtelse av min mamma och det var hennes tillåtelse jag behövde. Och jag var ju ett offer så länge jag var barn. Fast jag älskar min pappa också. Absolut, jag har en kärlek till hela arbetarrörelsen, till knegan. För jag fick bara den pappan. Men det var självklart så att det var fler. För jag trodde, det är ju det va, att när man är lite grann... ja, hur ska jag säga? Hur ska jag få hinna med allt här nu då? Jo, när man är isolerad. Därför att en man som slår... och nu, kära män, om ni lyssnar... nu talar jag bara om min erfarenhet här och de erfarenheter jag har mött genom att tala med många andra människor. Och ni ska inte känna er utpekade nu. Men det var så här, förstår ni, i mångt och mycket inom arbetarrörelsen. Att man fostrade den på ett visst sätt. Och det handlade om att man skulle bli lite tuff. Killarna inom arbetarrörelsen som jag såg, de grät inte, förutom när de var liksom väldigt fulla och sådär. De var lite tuffa och min pappa, han var förman på Glasfiber. Han var en idol för många unga killar. Han var ganska ung själv, men de som var yngre och de tokgillade min pappa. Och jag vet att min stora syster blev tillsammans med en kille som jobbade under min pappa så att säga. Åh, som din pappa, han är så häftig. De visste ju inte, eller så visste de det, att min pappa slog, att han misshandlade sin dotter, den största av dem, oss. Och att han äldsta ska jag säga, inte största blir så fel, äldsta. Och att han också dagligdags misshandlade, våldtog min mamma och att han utsatte mig för psykisk terror 24/7. Det var ju ingen som visste om, därför att vi hade också någonting som ni säkert har talat om som kallas för Stockholmssyndromet. Det var att man fick sitta på bästa sändningstid framför tvn, framför dumburken. Du ser en sån här tjock tv på bilden. En sån, ja, där satt vi framför den och tittade på när Clark Olofsson, en bankrånare, hade låst in sig ett bankvalv tillsammans med gisslan och så utvecklades en slags fascination. Det var en kvinna som blev förälskad i bankrånaren under tiden han höll de gisslan. De utvecklade en omvänd omsorg om förövaren. De började utveckla ett hat emot polisen och ordningsmakten, och det Clark Olofsson gjorde var att han hjärntvättade dem. Han framställde sig själv på ett sätt som gjorde att istället för att gisslan tyckte att det de var med om var fruktansvärt och att de liksom tog avstånd från denna man, så blev till och med en kvinna, socialdemokrat, kär i sin egen förövare, och de hade sedan sex och en relation. Hon har skrivit om det och jobbar numera inom psykiatrin i Sverige, vilket inte heller är konstigt då den ligger under det socialistiska oket. Nåväl, Socialdemokraterna, ja, de fortsatte ta makt. Och arbetarrörelsen, ja, det började splittras, därför att hälften kan man väl säga började liksom anamma studier, och det var lätta studier, kom ihåg det. Det var inte liksom Einstein här, utan man sänkte också kraven på att komma in på olika skolor, och själva undervisningen blev liksom anpassad efter arbetarrörelsen, och de hade inte med sig att man skulle plugga eller sådär. Min farmor, hon jobbade inom vården och fick tre barn, och min farfar också då, följaktligen. Men de skildes och det var liksom nästan tabu att skilja sig i Sverige på 50- och 60-talet. Så det fick vi liksom också tysta ner, familjehemligheterna. Och pappa var inte den enda, för jag har haft samtal med människor. Många har skrivit till mig och en del har varit lite arga. Andra har liksom varit, du ska veta det Madeleine, att du är inte den enda som har haft det tufft. Nej, det vet jag väl, säger jag. Men ni måste också tala till det så mörkt. Och det var så här att arbetarrörelsen utvecklade förakt. Jag skulle gå med i SSU och det gjorde jag också för att blidka pappa. Och då skulle jag lära mig att hata. Ja, hata borgarpacket inom citationstecken. Det var så man kallade meningsmotståndarna. Och förutom att vi 15-åringar 1980 skulle sitta och hålla varandra handen och sjunga Internationalen och sen bespotta alla som inte var socialdemokrater. Det var ju dessutom så tört och tråkigt. Killarna, jag kära någon, en man. Glöm jag all, eller man, han var ju kille, pojke, han lyfte iväg, men det var så bodust och arbetan, knägan blev ganska så avhumaniserad skulle man kunna säga. Jag vet hur min pappa har suttit, inte bara när han var onykter, hela tiden hade han ett förakt som jag känner igen faktiskt hos varenda knegare jag har mött. Alltså socialdemokraterna hade att de föraktade svaghet, man hatade svaghet, fast man själv kanske inte kunde ringa till myndigheter och hävda sig. Man gick inte och köpte ut sponken, det gjorde frun. Till och med prästerna på 70-talet i Sverige hade prästfruar som gick sönderslagna med solglasögon i december månad. Och nej, de gick inte en ljus framtid till mötes, utan det tystades ner. Det låg liksom som en kollektivistisk slöja över hela landet där. Och jag trodde, för jag var inlåst, så jag trodde att det bara var i min familj detta försiggick. Att det söps på fredagskvällen, att min pappa gav sig på min mamma, att han hävdade sig genom nävarnas språk. Han hade bara gått, om det var 7 år i grundskola, knappt det. Han kunde inte tala engelska och när min syster en dag kom hem ifrån skolan, vi fick lära oss engelska tidigt, jag tror att hon bara gick i mellanstadiet, så sa hon: pappa, pappa, jag glömmer inte, jag kan se hennes glada ansikte till skillnad från bilden du ser där hon ser ganska ledsen ut, det är jag som sitter i mammas knä by the way. Pappa, pappa, det heter Uncle Tom, det har jag lärt mig idag. Nej, sa pappa, det gör det inte, det heter onkel. Nej, pappa, sa hon. Ödmjuk, lydig, men ändå så stod hon på sig. Hon har varit mer rebellisk, min stora syster. På både gott och ont. Men i alla fall, så hon sa, jo, det heter ankel. Och då slog han henne. En annan gång, mycket längre fram i tiden, då hade hon också fått lära sig någonting annat i skolan. Det fanns fler partier än Socialdemokraterna. Och så kom hon hem och vi bodde i Heberg. Ja, det var en mil söder om Falk. En berg i Halland. Och jag glömmer aldrig hur hon kom hem och var så glad och sa: pappa, idag har vi haft skolval. Man börjar med det någon gång på 70-talet. Att man fick liksom låtsas rösta i skolan på något parti. Och hon hade då röstat på Moderaterna. Hon var inte 18, va? Så hon kunde liksom inte rösta till riksdagsval. Hon bara sa liksom att jag kommer nog att rösta på Moderaterna sen när jag är 18. Och då fick hon stryk igen. Han slog henne. Och det var inte ovanligt att arbetarrörelsen som inte hade utbildat sig, som inte hade lärt sig humanism och kärlek och som dessutom föraktade allt vad Gud stod för, som blev gudar i sina egna liv, därför att i Internationalen så står det att arbetaren frälser sig själv. Det var vad de här fyrorna inom citationstecken längst upp stod och intalade arbetarna, och de hade ingen utbildning, de kunde inget. De var inte förkovrade, så man kan inte kasta. Det ska man aldrig göra någon sten på dem, va? Men de tog illa visen om någon visste bättre, det vill säga alla. Men de var stödja, arroganta. Det var de som hade rätt. För det var det som kom med modersmjölken, va? Det är därför islamister går så bra ihop med socialdemokraterna. Det är inte alls konstigt att fatta. Är ett systerparti. Alltså detta demoniserade parti som dessutom går ihop med Hamas och med Hezbollah och alla de andra terrororganisationerna, och att det blev just Socialdemokraternas kompisar, ja, men det förvånar inte mig alls. För jag menar, man var född socialdemokrat, det fanns inget annat, inga alternativ. Vad skulle de med demokrati att göra? Det var ju helt waste of. Demokratin fanns bara på pappret i låtsasvärlden. Och tillbaka där då till när min syster, hon blev slagen när min pappa fick veta att hon skulle rösta på Moderaterna. Att han sen själv, när han blev egenföretagare, satt och skröt att han hade minsann blivit moderat. För han visste hela tiden att det var lite finare att vara moderat än socialdemokrat. Det var hans egna fördomar. Ja, det var hans egna fördomar. Och han la in värderingar. Och det var så. Kommer jag ihåg i Falkenberg, många människor som var starka tyckte de, fast det var de inte. De kunde inte gå och köpa sin egen sponk, utan det skulle frun göra. Och det var så att Socialdemokraterna var normgivande. Det var det största och enda partiet i stort sett. Och man började bygga in sig i varenda företeelse. Man startade 250 statliga myndigheter och än idag styr socialdemokratin hela Sverige. Även om nu vi har en annan regering, så har vi fortfarande socialism. Den sitter i väggarna. Och man måste ha varit med i Sverige, man måste ha sett det här. Och jag har sett, jag har suttit som en fluga på tapeten och bara iakttagit, registrerat. Ja då, det är small och det var otrohet och det var omoral, och det kom också med att socialdemokratin inte var så intresserad av arbetarna egentligen. Man gav dem fysiskt, alltså materialistiskt, lite bättre förutsättningar. Men andligt, moraliskt var det förkastligt, och de längst upp, och nu går vi förbi Per Albin Hansson och vi går förbi Branting också. Och så kommer vi fram till Olof Palme. Olof Palme var ganska intellektuell. Han var rätt smart. Han kom inte ifrån en arbetarrörelsebakgrund. Men sossen är lite svag för det fina. Det var därför som nästan alla socialdemokrater åkte till IKEA och liksom hottade upp hemmen, hotta brudar från Djursholm. Ja, men som man ville ha det som överklassen, va? Man hade ett förakt, för det kom ifrån dem högst upp. Man skulle hata alla som hade det bättre. Man skulle hata hit och man skulle hata dit. Och då kan du tänka dig själv, en hel rörelse som inte hade mer än kanske 7 år grundskola. Och sen hade man inte gått mer. Man kunde ingen engelska. Man kunde inte hävda sig. Det enda man kunde, det var att gå till jobbet. Och det gjorde man från måndag till fredag. Och jobbar man som min pappa gjorde på fabrik, så hade man också skiftarbete. Och att vara på fabrik, ja, det var ingen kul grej, men man hade sina arbetskompisar och det var en viss jargong. Jag har också jobbat en tid på glasfiber, och fabriken, ja, men den var liksom en typ bara betongklump, och längst upp fanns det små smala fönster, och jag vet inte hur många meter det var, men det kändes som att det var oändligt högt upp. Och så kunde man urskilja vilket slags väder det var. Man kunde se himlen, man kunde se om det var grå eller blå, men man såg inga buskar, man såg inga träd. Och så gick man där, och det var ganska hög bullrig nivå. Glasfiber, förstår ni, det går in i huden. Jag kommer så väl ihåg första dagen när jag kom hem. Och jag blev väl omhändertagen på glasfiber, för de fjäskade lite för mig. För det var fint att vara förman som min pappa var. Och jag pryade först där och jobbade lite några veckor på glasfiber. Det räckte för mig. Och när jag kom hem på kvällen första arbetsdagen, eller efter första arbetspasset, jag behövde inte liksom ta i speciellt, utan jag åkte mest runt på någon spark där och såg fabrik. Jag fick lära mig en del, men jag var inte inne där de här stora gigantiska spolarna av glasfiber var. Men jag fick ändå glasfiber i hela kroppen, och när jag stod och duschade på kvällen så gick det inte att få bort kliet. Det var liksom, kan tänka små, tänk om du liksom, ja, men du vet säkert om du har fått i glasskärv och du har kanske tappat något glas på golvet, en kopp, vad som helst, eller keramik, men alltså glassplitter, va, och så är det smått, och så får du in det under huden. Så var det, och det både kliade och stack samtidigt, och det spelar ingen roll hur mycket jag duschade, därför att det hade kommit in liksom i huden. Och det var också så att det var en kvinna, en jugoslaviska på den tiden, nu heter det forna Jugoslavien, men då var det Jugoslavien, och hon dog knallfall mitt under ett arbetspass. Jag kommer så väl ihåg, för jag jobbade just då, och då kom det en ambulans och hämtade henne, och så sa hon är död. Hon dog under tiden hon jobbade, och jag tror, jag är helt övertygad om, det var många som blev sjuka, att den här glasfibern gick in i blodomloppet liksom, och kvävde väl människan till slut. Fruktansvärda arbetsvillkor. Och på fredagen skulle det då, eller när man var ledig, så skulle det festas. Det var det man hade att se fram emot, att ställa fram flaskan på bordet. Och sen när man liksom blev lite aggressiv och man var arg på allting, man var arg på att alla hade det bättre. Och jag vet, min pappa, han höll på precis som Mia Skäringen, ni vet, härliga skådisen, som har berättat om sin pappa. När han gick ner i källaren och sen när han kom tillbaka upp, och så var han lite arg och lite sur, och så åkte de och köpte kurv. Allting påminde om min barndom. Så då måste det ju ha varit fler. Och jag har talat med många i Sverige som har berättat att deras mamma blev slagna, att fruarna ställde fram mat, var markservice och sådär. Och även när socialdemokratin utvecklades, läst och sådär, så hann de inte med. Hur många män inom arbetarrörelsen har jag inte hört säga fula ord om invandrare, sagt fula ord om homosexuella och så vidare. Därför att allting som var annorlunda var farligt inom citationstecken. För man hade inte den utbildningen, man hade inte den möjligheten att förkovra sig. Och då blev det okänd, alltså allting man inte kände till blev man fientligt inställd mot. Och det hade inte arbetarrörelsens fyror inom citationstecken längst upp någonting emot. Och moralen, ja, det blev omoral. Man avskaffade kristendomsundervisningen i den svenska skolan och så tog man in religionskunskap. För sossarna hade ingenting emot att man liksom tillbad Buddha, att man tog fram kristaller och astrologi, allting annat förutom Jesus. Och det är ju så med fariseer och skriftlärde exempelvis, alltså teologer och sådär, att de har väldigt svårt för att ta emot Jesus. De liksom kan tala om allting annat, och idag har vi ju Svenska kyrkan, kulturmarxism. Även det såg sossarna till att göra om intet, därför att socialdemokrater har alltid motarbetat Jesus. För det ingår i att vara en sosse. Du kan tro lite grann på någon, ja, Gud kanske. Kyrkans verksamhet förändrades, innehållet i kyrkan blev kulturmarxism. Därför att sossarna till och med gick in där, därför att socialdemokratin, den ideologin, är lika fientligt inställd till människor, till frihet att själv välja som Hamas. Ingen skillnad alls. Och de som följer, ja, det är sektmedlemmar, och det fanns ingenting som gjorde oss, jag säger oss, för då var jag också sos en gång i tiden. Alltså man blir ju skogstokig om någon sa någonting illa om Olof Palmes politik. Och jag minns hur jag satt bredvid min pappa och mamma. Ja, hon höll på att städa förhoppningsvis, så hörde hon inte all skit. Men i alla fall, det var Gösta Bohman. Det var moderatledare och så var det Olof Palme. Och de hade ibland ganska hetska debatt. Ordväxlingar. Olof Palme var stöddig. Han var arrogant och han var ganska otrevlig. Och det bara likade man, för det låg över ideologi. Man skulle vara överlägsen och stöddig. Och jag kommer ihåg hur min egen pappa raljerade över, vi hade en släkting, min morbror, som satt i rullstol. Och då, så fort min pappa fick lite innanför västen, så snackade han skit om alla i släkten. Även min handikappade morbror som jobbade och gjorde rätt för sig. Han var avundsjuk på alla. Och han sa att min morbror hade massor med pengar. Hela tiden var han så här sjuk. Alla hade pengar och det var så synd om min pappa. Och han hade den största offerkoftan. Och när han hade slagit min mamma gul och blå, när han hade våldtagit henne, slagit min syster, då tog han mig som gisslan. Och så fick jag sitta med honom timme ut och timme in och höra på hur synd det hade varit om honom. För det finns inga människor det är så synd om som belackare. Det är så synd om dem. Det är ju därför de aldrig liksom går till rätta med sig själva och söker hjälp och vård. Nej, nej. De är bara de mest missuppfattade människorna, känner vi igen det i hela världen. Det är alltid synd om dem. Och likadant är det med Hamas och sådär, va. Nu är det synd om palestinier. Ja, det är det ju. Men det är inte synd om palestinier för att de liksom har röstat fram Hamas, för att de håller på dem och för att de inte har sagt ifrån. Och på 70 år har de inte förändrat situationen på Gaza själva. De bara sitter och väntar på att någon annan, Israel bland annat, har ju kommit in med massor av nödtorf till palestinierna. De har ju inget ansvar alls, men de gör det därför att det är en demokrati och därför att de vill att människor ska ha det bra, även om det är deras fiende. Men det är inte tvärtom. Och på gator och torg i Sverige har alltså palestinier som har kommit till Sverige och fått allting serverat, faktiskt har gjort klassresa, allting. Vad gör de? Jo, här visar de öppet ett hat emot judar, och de liksom ter sig värre än socialdemokrater till och med. Men de krokar ofta arm, för det ligger liksom, ni måste förstå historien, va. Ni måste se bakåt för att förstå framåt. Samma andemakter, samma demoner. Och demoner, va, de är såta vänner så länge de har en gemensam fiende. Sen kommer de att döda varandra. Det är bara en tidsfråga. Och det såg vi också när partiet Nyans till exempel startade upp sin verksamhet, som vände sig enbart i stort sett till muslimer. Man vill liksom flytta fram positionen bara för muslimer, och sen att man tar med någon kristen och någon annan i denna kamp bara för att det ska se bra ut. Jo, det är så sant, så är det ju. Men då gick Morgan Johansson ut, som själv har varit hedersgäst på Islam Center i Lund. Ja, han gick ut och fördömde partiet Nyans. Därför att då började man fatta, aha, muslimer kommer alltså inte alls att rösta på socialdemokrater bara så länge sossar har möjlighet att ge dem det de behöver. Men du vet, när man kastar pärlor, va, åt svin. Och svin är ju ett uttryck i Bibeln för människor som inte alls uppskattar, har vett att vara tacksamma. Och jag såg arbetarrörelsen, de fick det bara lite bättre då. De fick 5 veckors semester, man fick 40 timmars arbetsvecka. Och var det för att de här fyrorna inom citationstecken högst uppbrydde som arbetare? Nej, inte alls. Det var bara för att de skulle ha det bättre. Och de visste att om de fick det för bra och det syntes, så kunde det väcka ont blod. Man hetsade sina sektmedlemmar. Och när Göran Persson, nu är vi framme i nästan nutid här, va, när han gick och köpte sig en herrgård, då började lite gnissel i maskineriet ske. Ah, vänta lite. Jo, det fanns vissa sossar som sa, ja, men han förtjänar detta. Likadant som nu när Pernilla Wahlgren också, hon då, socialdemokrat, hennes mamma, Kristina Skolin, liberaler och socialdemokrater. Ja visst, då när hon sitter någonstans på en tjusö, hon har fått allt serverat som vi kan ge henne. Det är ju vi skattebetalare, det är ni som går och tittar på Allsång på Skansen. Ja, hon får väl ifrån andra håll än folket. Men alltså, det är ju ni som går och tittar på alla hennes shower. Jag tänker, hur mycket pengar vill hon ha? Hon har blivit så girig. Nu är det fjärde eller det tredje, femte showen hon kör. Hon har en villa i Spanien. Hon har en villa på Lidingö. Hon får liksom hur mycket som helst. Och hon säljer kläder på lågprismäcka, Gekos. Och så skriver de som följer den här familjen, åh, du är så värdig. Alltså, det är så falskt. Det är så förljuget i Sverige fortfarande. Och det tillhör socialdemokratin, socialismen, va? Varför ska hon får ryggdunk, förtjänar hon mer för att hon är en kändis som har legat sig till positionen, som liksom har stått på scener runt om i Sverige för att hennes morsa har banat vägen för henne? Ja visst, men vad med alla de som jobbar inom vård, de som verkligen gör skillnad? Nej, de får inga applåder, ryggdunk. Där ser man inte, du är värd alltså. Varför ska en kändisartist som inte gör något annat än åtnjuter en väldigt massa favör, varför ska vi säga att den personen är värd med? Jo, det är då typiskt socialismen, va? Man höjer upp de människorna som anbågar sig fram i tillvaron. Och jag träffade Pernilla Wahlgren när jag var med barn, med mitt första barn. Hon var stöddig och var arrogant, och det var ju inte så gammal, hon var bara 18-19 och jag var något år äldre. Och jag såg hur hon behandlar människor. Man kan också genom att läsa sig till och förstå, när jag har talat med människor som har mött henne, hon var ganska stöddig ett tag. Och sen så blev hon folklig genom att homosexuella män i Stockholms vänskapskretsar tog henne och familjen under sina vingars beskydd. Därför att Pernilla Wahlgren och Sofia Wistam har varit kompisar med bland annat Micke Bindefeldt och Peter Jöback. Och så länge man går deras ärende också, så ser de till med sina kontakter att lyfta fram vissa och somliga. Och det kallas för vänskapskorruption. Och där har vi Johan Promell, verkligen trevlig karl, verkar han vara. Homosexuell kille, va? Och han är den som har producerat, tagit fram Wahlgrens värld. Och de flesta artister, skådisar och så vidare i Sverige tillhör socialismen. Annars hade de inte fått vara kändisar. Så om du tycker att vi har mångfald, så har vi inte det. Det är ju samma artister, samma programledare i varenda kanal snart. Härliga människor, absolut. René Nyberg och David Elenius. Har vi inga andra programledare i Sverige? Nej, nästan inte. Socialismen har plockat fram. Därför att de lyder den djupa staten. Och det gör Wahlgrens värld också. Kristina Skolin, Hans Wahlgren. Och det är ju ganska ängsligt, för vi har ju inte något mångfald Nej, det har vi inte. Vi har inte variationsrikedom. Och det är typiskt vad makten, politisk makt, utser vilka som ska få tjäna pengar och vilka som inte ska göra det. Och sen är det också så att de här människorna har till uppgift att få oss alla att tro att allt är så väl i Sverige, allt är så underbart, det är så fantastiskt. Titta bara hur de här skådespelarna, även då, jag vet inte om Skolin var med det, men Wahlgren var det, och denna Laila Bagge liksom och flera gick ut under hashtag vikräver. Vadå? Jo, då ställde de sig på Hamas sida, på palestiniernas sida också. Och inte ett ord har de sagt, alla de här kändisarna, om att 1400 judar mördades, slaktades. Hamas gick in bakom ryggen, alltså det var ett bakhåll, och slaktade små barn. Men de barnen räknas inte. Nej, därför att Hamas har redan liksom brett ut, och inte bara Hamas. Och om det är nu så synd om människor på Gaza, varför har inte människor på Gaza, jag menar Israel har kört över kuvöser, allt möjligt de bistår, varför har inte palestinerna gjort så många gjorde i Sverige, varför har man inte resa upp, varför har inte gjort som Diana Ross och en väldig massa som har fötts i slum, fötts i områden, gettoliknande områden, och liksom sagt till sig själva, vi är inga offer, vi ska resa oss upp. Nej, det finns en bekvämlighet. Varför lämnar inte kvinnor som blir misshandlade sina män? Det måste finnas någonting, tänkte jag, när jag liksom försökte få min mamma att lämna. Det måste finnas någon slags lön, inom citationstecken. Ja, det var försoningssex. Och det var så att min mamma sa, nej men jag vet inte, jag kan inte försörja mig själv. Hon hade ett låg självkänsla. Och sen var det också bekvämt, och hon lärde sig att parera slagen. Och ju äldre min pappa blev, desto längre tid gick det mellan slagen. Och hon vägde för- och nackdelar, för det gör alla människor. Och hon var mer rädd om att vara själv än att vara med en man som ibland slog henne. Och det finns kvinnor i Sverige idag som lever under exakt samma villkor. De har hus, de har lägret på Teneriffa, mannen förtrycker dem fortfarande. Och det är liksom ett spel, ett maktspel som man har haft inom socialdemokratin. Och man kallade frun för tanten och regeringen. Och sen hade man swingersklubbar, man var otrogna va? Men de värsta svartsjuka hustrumisshandlarna, de tillät inte kvinnorna att vara otrogna, men mannen fick vara otrogen. Bara han lovade att inte skilja sig så fick kvinnan stå ut. Och det har vi fortfarande, därför vi har väldigt mycket friktion i vårt land. Och ena sidan kvinnor och tjejer som liksom har verkligen frigjort sig. Och så har vi då de kvinnorna som fortfarande går kvar i den gamla socialistiska bubblan. Hon borde jobba numera. Och ta hand om markservicen mot att han också jobbar och kanske har lite mer sekiner, och så kan de åka utomlands och så har de en husvagn kanske eller en tjusig bil på uppfarten. Och det var väldigt viktigt med anseendet utåt, va? Det var otroligt viktigt att arbetaren fick materialistiska prylar att visa upp. Och sen så gick det bara farten, och de nu som är kanske 20-30 och som har en pappa eller mamma och mamma som är kvar i det där gamla partiet, jag menar de har ju inte varit med om det som de var som växte upp kanske på 40- och 50-talet och 60- och 70, ja ni fattar. Och vi idag, ja vi är många som har sett det här och vi har aldrig fått någon upprättelse. Och när man då ska tycka synd om människor som kommer utifrån, då är det fortfarande så att sossa inte har gjort upp med att de hade så många gräsrotsanhängare som slog sina fruar, slog barnen, och det vill man tysta ner. Nej, 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 nej. Och en man han sa till mig under MeToo att om alla män i Sverige som har tafsat, som kanske till och med våldtaget gått för långt, om alla de skulle sitta inne i fängelse, sa han, så skulle vi inte ha en man ute på gator och torg. Och då förklarar han ju för mig indirekt, va? Att alla män mer eller mindre kunde gå över gränserna. Och det var så. Jag menar, hur många män har inte tafsat mig i baken? Har inte nypt bemöret där och här? Och så till slut så blev man tyvärr lite avtrubbad. Man tänkte, jag kan inte ta varenda fight. Det går inte. Utan man fick ta de grövsta övergreppen. Våldtäkterna. Eller våldtäktsförsöken. Som skedde inom hyresgästföreningen där det söps. Det var socialdemokrater och vänsterpartister hela högen. Och de männen, de fick lite innanför västen. De glömde tanten. Och så såg de då mig. Och jag var ung. Jag sänkte medelåldern med 100%. Ja, men jag sänkte det väldigt. Jag gick, eller de gick, den gick. Rörelsen från att liksom haft en ordförande som var 65 och så var jag runt 30. Och männen var helt till sig. De hade aldrig sett en ung kvinna i den där rörelsen. Det var väldigt många sossetanter som blev bittra och arga. Och när jag då utsattes för ett våldtäktsförsök, tror ni att sossetanterna stod på min sida? Nej, nej, nej. Det hette att jag skulle vara tacksam. Jag skulle vara tacksam att männen åtrådde mig. Men det var gamla gubbar med hängbuk, va? Och nej, så jättemysigt var det inte. Det var ganska tufft att hela tiden få parera. Och de kom hem till mig, gubbarna. En del av dem kom och hade varit fulla som svin innan, och så körde de bil. Och sen så skulle det tystas ner. Hela rörelsen, hela socialdemokratin har haft väldigt mycket sånt. Att det har supits och legats runt. För omoral, va? Arbetaren fick liksom i stort sett göra vad man ville så länge man bara röstade på socialdemokratin. Och nu är då framme vid att vi behöver göra oss av med denna ideologi. Välsigna alltid människor, hörde du. Men ideologi som sådan är ondska. Och den är inte på något sätt bättre än Hamas. Och att Fidel Castro blev liksom vän med Sten Andersson. De höll varandra i handen. Jag vet inte om de hade någon sexuell relation. Det kanske de hade. Olof Palme blev klappad på axeln och satt och rökte cigarr tillsammans. Och de tyckte att det var smarta sossarna. Ja, blev vi systerparti här med Fatah. Blev vi systerparti med terrororganisationer. Och det vet ju också att socialdemokratin har ju en hel del antisemitism i partiet, va? Och även det här föraktet mot samer, mot alla slags människor, därför att man är liksom hatisk, man uppviglas, man upppiskar, eller piskar upp stämningen, och man ska hata alla som på något sätt äventyrar makten. Och det är till och med så att de här sektmedlemmarna, för jag har varit sektmedlem också varit med SSU, som jag sa, jag har också varit med på Livets Ord, jag har varit med lite varstans och har sett samma fenomen, fast med olika förutsättningar. Men när jag kom ifrån Livets Ord och gick ganska snabbt in i hyresgästföreningen, så hade jag nytta av vad jag hade lärt mig i den religiösa sekten. Fyren längst upp, det är ju som ett pyramidspel, ni vet. Så har man basen, gräsrötterna längst ner. Och sen uppåt, och så har vi pyramiden. Där var då första pastorn, i det här fallet Ulf Ekman. Och i socialdemokratin är det ju alltid någon fyrer, inom citationstecken, längst upp. Nu är det Magdalena Andersson. Och nu är det dags att kliva tillbaka. Och ni är bara patetisk. Mycket patetisk. Och sen så hette det ju att man skulle bli ett feministiskt parti. Men tror ni att systerorganisationen, systerföreningen, systerterrororganisationen Fatah accepterar att en kvinna står längst upp? Ja, så länge hon smeker Fatah medhårs. Men de plockar bort henne. De vill inte ha en kvinna. Nej, nej, det är förbjudet. Hon är dessutom inte den som styr partiet. Hon är bara en talesperson utåt, va? För att feminismen kräver det. Men hon har egentligen ingenting att säga till om. Men så länge hon går deras ärende så får hon vara kvar. Men snart kommer hon plockas bort, tro mig. De försöker bara rekrytera en ny ledare. Och helst vill de ha en salafist som ordförande för sossarna. Annars blir de inte nöjda. Och det finns inget parti som mutar så mycket som Socialdemokraterna. Det är därför vi har så mycket mutor. Alla mutar varandra i det här landet. Det gjorde arbetarrörelsen. Jag orkade lite till. Ja, min pappa hade en bonde som jobbade på glasfiber. Det var flera. Det var ju som sagt var skiftarbete. Och varje jul så kom min pappa hem med en gris. Nej, det var inte när jag ska rinna, utan det var en riktig sån nuff nuff. Och då skulle det styckas. Grisen var redan död. Och så kom de hem, det var någon styckare, jag kommer inte ihåg vad han hette. Och så hade pappa köpt grisen svart. Och igår satt Filip och Fredrik, också de socialister, på Alla mot alla. Och talade om att de hade minsann jobbat svart. Och det är väl preskriberat, för det var 27 år sedan när de var DJ. Alla i Sverige i stort sett jobbade svart. Och det är därför vi inte har nu pengar till vård, skola, omsorg. Och sen tog vi hit människor som förstod ganska snabbt. Aha, här kan vi muta, här kan vi hota. Okej, jag ska avslöja dig om inte du ger mig pengar. Så hela Sverige är korrupt. Det har det varit i många, många år. Det är inget konstigt alls. Och vi som står upp för sanning och rätt. Ja, det är vi som får bära skiten. Vi får liksom försöka hålla någon moral i alla fall i landet, så att vi inte kapsejsar helt. Men det ser ju illa ut, det måste jag säga. Och grisen, ja, den kom hem till jul. Och så hade vi då skinka och allt vad vi hade. Och sen var det en programledare som har jobbat på TV3. Mycket känd, nu är han död sedan några år. Han kom hem och försökte hjälpa oss på uppdrag av min farmor. Och då var han var älskare, eller min farmor var älskarinna åt honom. Mycket känd man i Sverige. Mm. Socialdemokrat. Han var det först i alla fall i många år. Domare bland annat. Och han skötte deklarationen för min pappa. För min farmor då. Och för min farbror som var polis. Mm. Och denna mannen som då sökte kryphål i lagen för min farmor. Mm. Hon tyckte väl lite synd om pappa på något sätt. Hon ville tysta ner honom, annars så skilt sig. Hennes man slog henne och söp. Och att hennes son gjorde detsamma, slog sin fru. Ja, det ville hon tysta ner. Det var inte fint för att det kom upp i den lilla staden Falkenberg. Så då gjorde hon så att hon skulle hjälpa honom på olika sätt. Fast ändå inte, hon fanns inte där rent lekamligt. Men hon fanns där genom att hon skickade in den här kände mannen. Som då skulle försöka hitta kryphål i lagen. Tänk att han har jobbat på Efterlyst. Ja, han skulle liksom hitta kryphål i lagen. Så att deklarationen då skulle kunna vara inkomstbringande. Man kunde göra av. Vad heter sånt där? Man skulle kunna göra en väldigt massa avdrag och sådär. Och det hjälpte han oss med. Och det minns jag. Jag minns väldigt mycket. Jobbigt va? Och nu är vi framme 2023. Det är fortfarande så. Det är partiet Socialdemokraterna. Om inte ni fattar det. Det är de som alltid säger det, så vi inte kommer. Därför att man lever i en förnekelse. Ingenting har med sanningen att göra. För man har så mycket blod på sina händer. Man har så mycket skit i vågskålen va. Så man har ju allt att förlora. Därför att man har byggt sig. Man var så stöd, man var så övertygad om att ingenting skulle kunna rucka på socialdemokratin. Och sen att man dessutom tog hjälp av Fatta. Alltså detta. Parti, terrororganisationen Hamas och Fatta samarbetar. Och det är därför så många människor bor. Inte minst de som bor i hyresrätter tillsammans med salafister, bokstavstroende muslimer. Det är Socialdemokraterna som har sett till att placera, jag har själv 10 familjer, cirkus där jag bor, som är salafister och som är kompisar med bland annat Morgan Johansson. För att de ska hålla ordning på mig så att inte jag säger det jag säger nu. Men du vet, du kan inte stoppa en stormvind. Och människor har ju också, även om de är salafister, spelar ingen roll, har behov att skaffa barn. Och en del av dem har ju också, även om de hatar sina barn mer än vad de liksom vill göra gällande. För de utsätter sina barn. Jag var bara ute här om timmen och hörde hur en mamma, nu kan jag en del arabiska. Och jag hörde hur hon talade med sin son. Och jag har aldrig någonsin i hela mitt liv hört en mamma säga de orden förut som hon sa. Och jag har hört hur de pratar. Och jag har också arabiska vänner, kristna sådana, som har varit på besök hos mig och som säger att så här och så här säger de, för jag kan inte så mycket arabiska. Men alltså, de talar till sina barn som vore de djur, alltså värre djur. Och de slår, de misshandlar dem ibland. Och det var inte ovanligt att även arbetarrörelsen slog sina barn. Och män som är sossar, riktigt gråsossar, de är ofta aggressiva, utåtagerande. För de har inget hjärta, man blir empatilös. Och det är de som säger, jag fick stryk när jag var liten men jag tog ingen skada. Jo, det gjorde du. Leif G.W. Persson, också ett utmärkt exempel, hatar sin mamma, hatar auktoritet. Och sen att gubben nu, han är ju snart död va, han sitter i tv och är någon slags expert för sossarna, börjar få slut på sina experter som ska uttala sig till fördel för socialdemokratin. Så om du har röstat på sossarna, gå ner på dina bara knän, be Gud för dem förlåtelse, vänd om i ditt hjärta. Jag fick göra det. Det tar några år innan du blir av med sektsjukan, men socialism är ondska, end of discussion. Hamas är ondska. Och så står ni på gator och torg och skriker och applåderar. För ni är rädda. Ni tänker att precis som kvinnan som låg med bankrånaren. Ni är medberoende. Ni är så rädda. Ni är strykrädda. Ni tänker att om jag bara är kompis med Hamas. Om jag bara blir vän med Satan. Då kommer jag att slippa undan. Nej, det är tvärtom. Därför att du väcker ingen respekt i andevärlden. När du bara böjer dig. Inför varenda demon. Det enda du kan göra är att stå upp. Skaffa dig en ryggrad. Älska människorna. Men hata ondskan. Korruptionen. Och föraktet. Ja. Där fick du en lektion som heter duga. Nu är klockan. Jag var den. Oj då. Den är 18:22. Och du fick lite lektion. Lite återblick. Och jag hoppas att du förstår. Att du börjar liksom tänka. Att du använder den där muskeln mellan axlarna. Och du är mer påverkad utav socialismen än vad du förstår, för den sitter i väggarna va. Du behöver liksom bli befriad ifrån den järn. Jag tycker järnsmuts är bättre, för järntvätt, alltså allting som har med tvätt att göra, det associerar jag till renhet va. Du vet när du tvättar dina lakan, när du tvättar dig under armarna, när du tvättar, då får du väck skiten. Så hjärntvätt, ja, vi använder ju det begreppet. Men du har blivit infiltrerad, du har blivit påverkad, demoniserad av ett parti som inte brydde sig om sina arbetare egentligen. Man bara utnyttjade, använde er för att få mer makt och inflytande. Och det ser vi nu va. Vad är Löfven? Ja, han åkte ju inte till Almedalen när det begav sig, utan han var på GKs Ullared. Han ville blicka näringslivet, för socialdemokraterna är överallt och ingenstans. De vill bestämma allt. Och det var därför jag fann det väldigt märkligt här avslutningsvis. Att en av mina släktingar som har jobbat på ABF i hela sitt liv, eller halva sitt liv, röstade på samma parti som en släkting som var professor inom njurmedicin. Alltså båda, den ena hade 100 000 inkomst och den andra hade ju knappt pension så det räckte. Samma parti. Och jag brukar säga att den som är kompis med alla är inte vän med någon. Och det ska vara lite fint om man har liksom fått lite materialistiskt bättre. Man har alltså sålt sig själv till djävulen. För en programledarroll eller för ett tjusigt vardagsrum. Och det skulle jag också säga, glömde jag säga innan. Att på 70-talet var det väldigt vanligt förekommande. Jag tror att alla i min ålder har varit med om att man hade ett vardagsrum. Där det fanns inte sällan en glasruta. Det rummet stod oanvänt större delen av året. Man gick bara in där till jul, kanske till högtider, när det var någon som fyllde år, när det var namngivelse i kyrkan eller en konfirmation, då användes det här rummet. Och det var pråligt, det var liksom sån här matsalsbord, det var en sån här kommod, och det skulle se ut som ett slott, påminner lite grann om det, och det användes inte, och vi hade glasrut alltid var vi än bodde, in i det där rummet. Det var ett rum som man liksom inte fick vara i, vistas i mer än när något väldigt festligt inträffade. Och det var också en slags kompromiss, och det hade också med mindre värld. Det är därför nu som både Aftonbladet, Expressen och de andra societidningarna har liksom anpassat sig till kungen. Det blev tjusigt. Vi blev så till oss, arbetarrörelsen började vänslas med hovet Vi har mycket vänskapskorruption också inom hovet, men det kan jag ta av en annan gång. Nu, ha en fortsatt skön onsdag. Glöm inte att tumma upp, det är viktigt. Och glöm för all del inte att prenumerera på denna kanal. Har du möjlighet så swisha in en slant. För det är bättre investerade pengar här än den korrupta staten. Så är det. Ha en fortsatt fin onsdag som sagt. Gud välsigne i Jesu namn. Hejdå!